Vi läser Apostlagärningarna lite mer det här året i Andreas kyrkan. Dagens predikotext är hämtad ifrån Apostlagärningarna. Vi står upp och lyssnar till dagens predikotext. Apostlagärningarna 13, verserna 4-12. Barnabas och Paulus, som alltså sändes ut av den helige anden, for ner till Seleukia och därifrån seglade de till Cypern. I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som hjälp. Sen tog de sig tvärs över ön till Paphos där de träffade på en judisk trollkarl vid namn Bar-Jesus som påstod sig vara profet. Han umgicks hos den romerske ståthållaren Sergius Paulus som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord. Men Elymas, namnet kan översättas med trollkar, motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sa: "Du djävulens son, full av list och fräckhet, du fiende till allt rättfärdigt, ska du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga? Nu slår dig Herrens hand. Du ska vara blind en tid och inte se solen." I detsamma föll töcken och mörker över mannen, och han gick runt och famlade efter någon som kunde leda honom. När då ståthållaren såg vad som hade hänt kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Amen. Så ber vi Gud att du välsignar ditt ord i våra hjärtan. Amen. Varsågod och sitt. Jag vet inte om du kommer ihåg Lasse Åbergs andra film i sin serie om Sverige och svenskarna, Snow Roller, där vi fick följa en grupp till Alperna där det var skidåkning utför som gällde. Lasse Åberg själv, eller Stig Helmer Olsson som han ju heter i serien, hade inte åkt så mycket skidor, så han behöver en del hjälp. Och en dag ute på fjället så var han tillsammans med sin kompis Ole och ett par kvinnor som han hade lärt känna i gruppen. Då det plötsligt kommer en kraftig dimma över hela fjället så man ser nästan ingenting framför sig. Kvartetten får försöka ta sig ner på egen hand, men till slut ser man ingenting. Och Stig Helmer beslutar sig för att gräva en bivack där de har kommit. Dimman lyfter efter ett tag och plötsligt så ser man var man är. Då har man grävt en bivack på taket till det lilla posthuset nere i dalen. Man var i stort sett framme dit man skulle, men man visste inte om det. Dimman hade gjort att man inte hittade vägen. Eller grabben som står och spanar efter småfisk i vattnet genom cyklopet. Då det plötsligt springer förbi någon och rör upp hela vattnet. Han ser ingenting. Det är bara att vänta tills allt det där skräpet har lagt sig och åkt ner till botten igen och sikten blir klar. Det finns sånt som kan komma i vägen så att vi inte alltid ser klart. Det kan finnas saker som behöver skingras eller röjas ur vägen. Vi möter prövningar i vårt land just nu. Hur ska vi ta oss igenom dem? Vissa tar det lugnt. Andra blir oroliga. Det kommer riktlinjer och propåer ifrån olika håll. Olika länder fattar olika beslut. vad är egentligen det rätta? Hur ska jag veta vilka beslut jag ska ta? Vems röst och ledning ska jag följa? Vi påminner oss om Jesu hälsning på vår egen kyrkvägg. Var inte rädd. Vi lever inte i någon endimensionell tillvaro. Verkligheten är inte bara det vi ser och hör och kan ta på. Det är en del av den påtagliga verklighet som vi möter. Där också detta med hälsa och sjukdom och ekonomi finns. Men sen möter vi också en dimension som inte alltid är så enkel att greppa. Vi kan benämna den som en inre, osynlig för ögat, psykisk eller andlig verklighet. Och den kanske är svårare att förklara, att relatera till. Och samtidigt så är det inte någonting som ligger en våning ovanför vår fysiska verklighet. Nej, det är som vi är indragna i också detta andra som vi inte riktigt kan förklara. Det är som gästen i degen som genomsyrar hela degen till slut. En dimension som har funnits ända sedan skapelsens morgon. Tudelningen mellan gott och ont. Sanning och lögn mellan ljus och mörker. Och ibland så kan vi uppfatta det väldigt påtagligt. Och ibland så är det som vi inte registrerar det alls. Men kanske om vi har insett och övat oss i att uppfatta det, så blir vi mer medvetna om det. När vi kommer till Apostlagärningarnas 13:e kapitel idag, så har Barnabas och Paulus varit i Jerusalem med en ekonomisk gåva som församlingen i Antiochia har samlat in. Antiochia verkar ha blivit deras missionsbas nu. Och under en gudstjänst i Antiochia så uppmanar den heliga anden församlingen att sända ut dem på missionsuppdrag. Och efter fasta och bön så gör man så. Barnabas, Paulus och Markus, som han tar med sig, reser till Cypern som första anhalt. Barnabas kom ju därifrån, så det var inte så konstigt. I Paphos så möter man en man som heter Bar-Jesus och påstår sig vara profet. När ståthållaren kallar till sig Barnabas och Paulus för att få lyssna till dem, så ställer sig Bar-Jesus emellan. Han vill inte att ståthållaren ska komma till tro. Och Paulus upplever det här motståndet väldigt tydligt. Då fylls han av helig ande. Och det händer någonting. Kanske ger anden Paulus urskiljningens gåva. För det är som han plötsligt i Bar-Jesus ser sitt gamla jag. Trots att han trodde sig vara en gudsman motarbetade han tidigare Guds planer. Bar-Jesus betyder son till Jesus. Men Paulus avslöjar honom som djävulens son. Han är inte profet utan trollkarl. En riktig profet vill göra Herrens vägar raka, som Johannes döparen hade gjort. Den här mannen vill göra Herrens raka vägar krokiga, säger Paulus. Och på samma sätt som Paulus själv tidigare varit förblindad, så hände samma sak med denne trollkarl. Mörkret varar bara en kort tid. Det finns hopp, precis som det gjorde för Paulus, att Bar-Jesus också skulle vända om framöver. Backar vi tillbaks flera århundraden tidigare, så hände det en annan morgon. Då profeten Elisas tjänare gick ut på förstutrappan. Och han stelnade av skräck. För runt omkring deras boende så såg han att hela staden var omringad av en armé av hästar och vagnar. Deras uppgift var att försöka få tag på Elisa och tillfångata honom. Och tjänaren störtar in till sin herre och frågar honom vad de ska göra. Men Elisa säger lugnt: frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och det var ju ett märkligt svar, kan man tycka. Tjänaren såg armén som stod runt omkring deras hus. Kanske vi också har varit med om liknande någon gång. Att allt vi ser är fiender och inga vänner. Så var det för Elisas tjänare nu. Då ber Elisa Gud att öppna tjänarens ögon. Och Gud gör det. Och tjänaren ser att hela berget är fullt av hästar och vagnar av eld till skydd för Elisa. Det fanns någonting som tjänaren inte kunde se. Elisa såg det. Det var som han levde i medvetenheten om att det finns något ytterligare som inte är synligt för det fysiska ögat. Det var som han hade förmågan att se ett steg längre, ett steg djupare. Det var som han hade övat sig i att se inifrån. Rubriken för predikan idag är satt i andlig klarsyn. Paulus, Barnabas och Markus har precis börjat sitt missionsuppdrag. Att berätta om Jesus till jordens yttersta gräns. De skulle få möta motstånd många gånger på den resan. Men inte bara fysiskt, som Paulus senare skriver. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna. Makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Profeterna och profetian spelar en stor roll i den första kyrkan. Och när vi läser apostlagärningarna och sedan Paulus brev så blir det ännu tydligare. Profetians gåva var en av nådegåvorna. Urskiljningens gåva en annan som Gud gett sin församling. I första Korintherbrevet 12 och Efeserbrevet 4 så nämns de här gåvorna omedelbart efter apostlarna. Det är nästan som det är en markerad rangordning emellan. Och troligt att lärarnas uppgift var att undervisa om den traderade kristna trosläran. Under det att profeterna hade till uppgift att känna alla hemligheterna. Att ha hela kunskapen som Paulus talar om i första Korintherbrevet 13. Och samtidigt, om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har tro så jag kan flytta alla berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Under andens ledning skulle profeterna avslöja Guds vilja, men också kommande skeenden. Jesus hade varnat för falska profeter som också fanns i församlingen. Urkyrkan skulle få problem med falska profeter, precis som Guds folk hade haft tidigare. Men man var varnad av någon som såg klart. Jesus liknade sina efterföljare vid får som ingick i den jord där han själv var herden. Och samtidigt säger han att under en del fåren så kan det dölja sig rovlystna vargar. Också i den första kyrkan så kom det att uppträda falska profeter. Hur prövar man då om en profet är sann eller falsk? Genom deras frukt, säger Jesus. Ett träds frukt avslöjar om trädet är gott eller dåligt. Frukten var kvittot på trädets inneboende kvalitet. På avstånd kunde man ibland ta miste på en törnbuske och tro att det var en vinstock. Törnets frukter liknade också vindruvorna. Men smakade man på dem så kände man att det var en stor skillnad. På samma sätt är det med en profet, menar Jesus. Livet vittnar om vad som finns där på insidan. Vad hjärtat är fullt av talar munnen, säger ordspråksboken. Fruktbärandet är den kristna andlighetens viktigaste signum. All frisk andlighet leder till att människan utger sig själv för andra. När vi tillsluter våra liv emot Gud och varandra så börjar snart uppmärksamheten riktas mot mig själv. Jaget kräver sitt. Och jag upphör att mogna och bära frukt. Hur bär man då frukt? Jesus berättar en liknelse i Johannesevangeliets 15 kapitel. Där han säger, bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det. Om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Bedjarna har genom alla tider funnit sånt som inte alla andra har upptäckt. Jesus talar om anden som skulle komma. När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Anden är som den smörjelse som inviger oss i Guds hemligheter. Det är som det finns en gnosis, en andlig insikt som inte är tillgänglig via förnuftet utan som ges av Gud själv genom sin ande. Vi förkunnar som det står i skriften, säger Paulus. Vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat detta genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Skillnaden mellan den insikt som måste uppenbaras av anden och den gnosis som många av antikens lärde förkunnade var att den förra var reserverad till en andlig elit. Anden som kyrkan fick var tillgänglig för alla. Vi behöver öva oss i att vägledas av Gud. Och den övningen sker bäst också i lyssnandet och stillheten till Gud och varandra. Genom Guds ord, genom bönen. Vi övar oss in och ratta in Guds frekvens. Vi får be om urskiljningens gåva. Så att vi kan se när dimman börjar att tätna. När det grumlas upp runt omkring oss. För att upptäcka, jag är inte ensam. Jag har en hjälpare som vill hjälpa mig. Som vill visa mig vägen framåt. Så att jag också ser. Inte bara utifrån utan också inifrån. Var inte rädd. Gud är kärlek. Amen.